En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Vi har inte en helt färdigspelad 28:e omgång är det ju.
Just det, där är det.
Men vi har en match kvar, men den får vi hantera vid något senare tillfälle. Vi har däremot ett Manchester United-Arsenal-möte som kändes rätt långt ifrån dem som vi minns från 15-20 år sedan, när det var det hetaste mötet, det som alltid liksom ballade ur med kort och känslor och fula tacklingar. Det var inte riktigt en sån match, men det fanns en hel del annat att prata om.
Det ballade ju ur efter matchen, får man ju säga, när Mikel Arteta gjorde sin intervju med Sky.
Ja, då hettade det till. Absolut. Men på planen var det ändå ganska beskedligt, även om andra halvlek var bättre, och framförallt avslutningen på matchen var ju dramatisk på flera sätt. 1-1 slutade det, två tappade poäng för Arsenal får man väl ändå säga, men tittar man på den här matchen, så framförallt med tanke på den andra halvleken, så är ju nästan Manchester United närmare segern än vad Arsenal är. Jag skulle hävda, tyckte första halvlek var Arsenal så dominanta. Inte minst var man dominanta, tyckte jag. Nu är det ju tv-ljudet man har att gå på, men jag tyckte också Arsenal var dominanta på läktaren. Det var liksom Arsenals bortaklack man hörde under de första 45. Det var väldigt, väldigt passivt på Old Trafford. Det var passivt på planen. Det var liksom, och det var ju stora protester inför matchen också mot ägarna. Och det är ju en klubb, jag har pratat om det så många gånger, som inte mår bra med Manchester United. Men sen kommer man ut till andra halvlek och gör vad jag tycker, och nu kanske jag glömmer någon där, men det här är väl i mitt tycke kanske den bästa halvleken som Manchester United har gjort under Amorim, och man gör det ju mot ett av ligans bästa lag. Och där finns ju någonting att verkligen ta med sig, tycker jag, för Manchester United från den här matchen. Det är just hur man hanterar den andra halvleken.
Jag vill lite säga som Christian Eriksen sa när han fick precis samma påstående i via Play Studio efter att, alltså, vi förlorade andra halvlek. Vi vann ju första halvlek. Ja. Och det känns lite så här, absolut, de spelade bra, men jag skulle nog säga att det finns liksom bättre insatser på så vis. Men ja,
och sen dessutom också i första halvleken får man komma ihåg där att visst, det var mycket snack om att Man United stod så pass lågt av egen vilja för att de kände att de inte hade något annat val, men jag menar, det ingick inte i deras plan att de skulle vara så pass slarviga med bollen.
Alltså,
de fick
inte
ju knappt låna den under första halvleken. I Arsenals fall, så ända fram till den sista tredjedelen, så var ju de superba i sin speluppbyggnad. Men sen så är det ju återigen det där sista lilla som fattas med Arsenal. Det här med att den sista passningen inte riktigt finns där, att den inte riktigt sitter. Men jag tror att hade Arsenal gjort mål precis innan Bruno Fernandes knorrar in den där frisparken, då hade ju alla suttit och sagt att ja, men det där hängde i luften. Och då är det möjligt att Arsenal kanske hade sänkt Man United-spelarnas självförtroende ännu mer. Men däremot så känner de ju att när den där frisparken går in och de kliver ut i andra halvleken, då har de ju faktiskt en chans att flytta upp lite spelare och få lite mer kontroll i matchen. Och det är ju precis det de får också.
Hade Arsenal gjort det första målet i den här matchen, så hade det slutat 3-0. Det är jag helt övertygad om.
Ja, alltså lite så. United har väl faktiskt inte åkt på en vändning när de har gjort första målet den här säsongen i ligan.
Nej.
Som jag förstod det. Alltså att men de tar ledningen allt för sällan. Här, det var ju ganska frustrerande, tycker jag, att se Arsenal sista tredjedelen i inledningen av den här matchen, för att det är fel beslut, det är en passning som går lite för långt, det är en feltouch. Det är trubbigt. Det är, och ett liksom Arsenal som är på den nivån de kan vara, kanske med de spelare som de har saknat, som Bukayo Saka och så vidare, de hade utnyttjat, alltså, inledningen av den här matchen, för där var det ju extremt många lägen att skapa väldigt bra lägen. Det är väl så jag vill på något sätt sammanfatta det. Men sen, det tar ju inte ifrån United någonting att de gör det jättebra därefter. Och frisparken är ju briljant, absolut. Raya ska väl kanske vara lite bättre placerad, det går väl att diskutera, men han reparerar ju oavsett med några otroliga räddningar i andra halvlek. Så att,
jag tror inte att det är någon målvakt som kommer att hävda att man inte hade ställt sig i en annan position sett till vad David Raya gör vid den situationen. Det är väl klart att han står alldeles för långt till höger. Mm. Sen vet inte jag om han blir... För det finns ju en diskussion kring muren också, det här med att
alltså
Anthony Taylor har väl väldigt långa steg eller någonting när han mäter ut, för att muren stod ju inte korrekt i förhållande till vart Bruno Fernandes tog den där frisparken.
Nej, då...
Och det kan vara så också, att för det är väl Casemiro och Xirkse som står precis bredvid Arsenals mur, och det är möjligt också att de blockerar med synen för David Raya, så att han inte riktigt ser bollen förrän det är alldeles för sent. Men med det sagt så hade jag tycker i alla fall att det är en blunder. Jag tror väl att de flesta målvakter hade hållit med om det också. Men samtidigt såklart så är det ju fantastisk teknik från Bruno Fernandes att kunna göra det, för han får ju en sorts toppspin på bollen. Så att han slår den frisparken med bravur och att det är toppklass, det råder ju ingen tvekan om. Men med det sagt så hade ju David Raya kunnat öka sina möjligheter att åtminstone rädda den.
Ja, två saker. Det ena är ju såklart muren som stod några decimeter för långt bak. Det har ju liksom Sky Sports visat i sin studio, för de har då kunnat mäta upp det här och sett att han har ju tagit för många steg. Men grejen är att det gör han ju genomgående, visar de ju. Det är för i flera tillfällen. Arsenal har ju också en frispark i andra halvlek, och då stiger han ju upp ännu längre. Jag tror att det är vem det nu är som slår den.
Han kanske vill se mål. Han kanske vet vad publiken vill ha Anthony Taylor. Alltså, det är en showman, en artist.
Vi klagar ju ofta på Anthony Taylor för att han är men han måste för fan kunna stiga upp rätt längd.
Jo, men hur gör de det, höll jag på att säga? Alltså, hur övar en domare på att stega upp? Står man i trädgården och övar på att få rätt på det? Alltså, det är ju en rätt intressant fråga.
Verkligen, ja, men det här är en fråga som har fascinerat mig sedan jag var liten, kan jag säga. För att de gör det ju alltid med väldigt mycket självförtroende. Så då tänker man att det här har jag gjort 1000 gånger. Jag har stegat upp de här metrarna och vet exakt att tar jag så här många steg så är jag på rätt position. Men, och då tänker man framförallt en sån som Anthony Taylor, som har varit då domare på den högsta nivån i... Hur många år? I stort sett hela sitt liv har han sysslat med att döma fotbollsmatcher. Han har stegat upp 1000 murar i sin karriär. Att han fortfarande missar ändå, jag vet inte hur stor roll det spelar att man står några decimeter för långt ifrån egentligen. Men någon roll spelar det ju.
Men om man är konsekvent,
det var lite fascinerande. För jag tyckte också att man såg det, alltså före man då såg, som jag då såg i sociala medier senare, liksom diskussionen från Sky Sports, men även i matchen man såg, så tyckte jag alltså det känns som att det finns gott om plats här. Jag kan inte säga att jag kunde se på tv-bilderna muren står för långt bak, men jag minns känslan av att Vad långt ifrån muren känns som när man såg det. Och det är ju såklart inte mycket som skiljer, men det är lite grann. Det är en fascinerande, det är en rolig diskussion i alla fall, det där med uppstegandet av muren. För jag menar, det är ju någonting som vi hade kunnat använda teknik till.
Men någon gräns får det finnas. Det finns något charmigt i att det där ändå liksom landar i någon form av hur stort steg domaren tar. Vi måste ha någon form av själ och hjärta i det här. Jag ser ju framför mig en bild på liksom så här domartester när de går, domarna liksom på någon så här löparbana fram och tillbaka i så här liksom metersteg så här, för att träna.
Sen råder det ingen tvekan om, alltså bara på Bruno Fernandes, så att jag inte spelar ner hans frispark, för det gör jag verkligen.
Nej,
inte.
Den var
superfin. Och att han är viktig, det råder det ju ingen tvekan om heller. Såg någon stats på att han har ju gjort 25 plus, eller varit involverad i 25 plus mål i samtliga hans 3 säsonger sedan han kom till Man United. Och det är bara han, Mohamed Salah och Erling Haaland som har lyckats med det i en Premier League-klubb. Mm. Så det visar ju om något att det är ju han som... Det är han som bär det här sargade gänget, får man ändå säga, med tanke på att de har en hel del skador också där. Mm. Men som sagt, i den där andra halvleken så Ja, men de visade ju verkligen hjärta åtminstone och gick för det. Och det är precis som ni är inne på, den här matchen hade ju faktiskt kunnat sluta hur som helst trots att första halvleken såg ut som den gjorde.
Ja, det är ändå fascinerande att Arsenal är ju klart bättre i den första halvleken, förlorar den. Sen kommer United tillbaka och är ju det bättre laget i den andra halvleken, men förlorar den. Sån är fotbollen ibland. Och de där sista minuterna är ju också fascinerande. För först har ju Arsenal ett jätteläge som visserligen är offside.
Ja, men han ska göra mål där. Alltså han ska lägga den på mål, Martinelli, tycker jag.
Gabriel Martinelli, han är offside. Så att det liksom räknas inte. Det hade inte blivit mål ändå. Ett, att Martinelli är tillbaks är väl en liten boost.
Verkligen, för, det är oväntat också, ja, att han är tillbaka så här tidigt faktiskt.
Tillbaks rekordtid. Hoppas att de inte har då stressat tillbaks honom för att man har den här anfallsbristen i laget. Det är klart, det finns väl ett element av det. Hade man haft de övriga anfallarna skadade, kanske han inte hade hoppat in i den här matchen. Hur som helst verkar det väl ha gått bra med honom, men det där är ju... Just när det händer, då tänker man att fan, där var ju läget. Sen ser man att han är offside och flaggan kommer upp. Och sen har ju United också ett superläge precis efter det sista som händer. Och där reparerar ju David Raya. Han gör ju ett par fina räddningar. Masrois
benparaden. Där
den benparaden är ju helt otrolig. Men också räddningen han gör där på slutet. För det är så viktigt, den där typen av... Alltså i det där skedet att vara så påslagen att han först gör räddningen och sen hinner vända sig om och slå bort den där bollen som är på väg in i mål. För hinner han inte dit så blir det ju mål för United. Så att jag tycker inte David Raya gör en underkänd match, även om han kanske kunde gjort det bättre på Bruno Fernandes frispark. Jag vill också lägga till att den är väldigt hård. Brunos frispark.
Det är en jättebra slag av frispark återigen.
Den är sten. Alltså ja.
Han kan ju det, ja, där. Ja. Det är ju farligt varje gång de får ett frisparkläge. I Arsenals fall, nu var det väl Martin Ødegaard som tog den där frisparken i bra läge för Arsenal i andra halvleken. Men jag hade nästan önskat att Declan Rice hade gjort det istället. För jag tycker att han är den som man helst vill ska komma till de lägena i Arsenal. Jag litar inte riktigt på Martin Ødegaard längre, trots att han gjorde två mål mot PSV.
Han är inte i form, Ødegaard. Det är, alltså, vi pratar såklart mycket om...
Jag tycker att han har varit bättre nu. Han var ju jättebra mot PSV exempelvis. Mm. Men jag håller med om att han saknar det där lilla sista framför mål. Och det har han ju faktiskt gjort hela säsongen. Att man hade önskat att han var lite farligare när han kom till de lägena. Vilket han har varit tidigare säsonger, men ja... Då har ju inte Arsenal saknat Bukayo Saka och så vidare, så att då har det funnits lite fler alternativ runt omkring honom, men han känns inte riktigt het när han kommer till de lägena längre.
Framförallt, det är ju ett problem. Han tar inte riktigt laget och bär det på ryggen. Det är klart, Bukayo Saka kanske är lagets bästa spelare, så är det ju.
Ja.
Men Martin Ødegaard ska ju kanske vara näst bäst, eller han är en av de stora stjärnorna i det här laget, och en offensiv spelare med väldigt mycket boll vid fötterna. Det tycker man kanske har saknat den här säsongen, och jag vet inte om man ska förvänta sig det av honom, men att han, när det har varit lite, jag menar, skador och saker har gått emot, han har inte haft formen att kunna liksom bära det här laget på egen hand riktigt.
Ja, men det är ju anmärkningsvärt hur han inte har lyckats göra så mycket poäng och vad så bidrar han den här säsongen, och det är ju en anledning till att Arsenal har haft offensiva problem, så enkelt är det ju. Två saker jag skulle vilja ta upp innan vi lämnar den här matchen. Till att börja med, skaplig debut för Aiden Heaven att komma in i halvtid mot laget han gick från som liksom ungdomsproffs
för rakt en månad sedan.
Rakt in och ska liksom täcka i försvaret när United ska försöka försvara en ledning. Alltså han gör ju inget så här remarkabelt, men bara faktumet att han sköter sig så pass tycker jag är imponerande faktiskt, den här unga.
Ja. Och då behöver ju spelaren nu.
Ja, det kan man lugnt konstatera. Och för det andra så skulle jag vilja höra Fridas take på det som vi touchade på lite i början här. Alltså Arteta-intervjun.
jag har ju själv befunnit mig i de här positionerna rätt så många gånger. Just med Mikael Arteta, och han är svår att intervjua, så är det ju bara. Och han är ju en sån där som svarar på frågorna innan reportrarna hunnit ställa färdigt dem, för att han vet vilka frågor som kommer komma och han vill bara få det avklarat, undanstökat, så att han kan gå vidare med sitt liv. Och det är ju fine, men jag tror i det här fallet, det är ju Patrick Davison som gör intervjun och han är Skys överlägset bästa intervjuare. Jag tycker inte det råder någon tvekan om det. Han är oftast väldigt skicklig i de pressade situationerna när man ska prata med stingsliga tränare. Men jag tror nästan att någonting har hänt i det här fallet, för att själva införintervjun med Arteta var också oerhört stel att titta på. Så jag vet inte om det finns någon schism mellan honom och Davison, möjligtvis att det är något som har hänt innan den här matchen. Men det var ju helt klart så att Arteta, han ville inte prata om titelracet. Och jag minns att jag, kan det ha varit efter deras första möte den här säsongen, som jag också sa någonting om titelracet, och då hade det ju gått en omgång, men det var väl någon allmän fråga om, ja men hur ser det nu på att liksom, ni ska vara med och slåss i titelracet. Då ville han absolut inte prata om det heller. Men han reagerade inte fullt så här. Det var inte så att han lämnade intervjun. Men det är ju helt klart så att han är trött på att svara på vissa frågor, och han inser ju att nu har Liverpool stuckit iväg, så att Det känns ju helt omöjligt att Arsenal ska ta den där ligatiteln.
Ja, det är 15 poäng som skiljer nu och det är bara 10 matcher kvar att spela.
Ja, de har en match till godo där också mot Liverpool, så det kan ju bli 12 om man tar.
Ja, det kan bli 12 då.
Men fortfarande väldigt mycket poäng.
Ja.
Ja, då ska de gå rent och så ska Liverpool tappa en massa poäng. Man kan ju inte säga det.
Man ser inte något av de scenarierna inträffa riktigt. Ja, Liverpool tappar poäng, det kan väl såklart hända, men jag tror inte att de kan tappa till så många poäng så att Arsenal ska kunna komma ifatt. Framförallt kommer inte Arsenal gå rent, det är det.
Nej, Liverpool måste ju förlora hälften av matcherna som är kvar. Och man har ju förlorat en match på hela säsongen. För att det ska, för att Arsenal, och Arsenal måste gå rent. Det är där vi är liksom. Så att, nej, det känns som att tåget har gått, och nu, jag menar, det är ju färre poäng ner till alltså femte plats än vad det är upp till första plats för Arteta. Inte för att jag tror att de är bekymrade över Champions League-platserna, men man måste ju ändå ta sina poäng där också.
Undrar Arteta reagerat om man har frågat där. Känns det som att ni har säkrat Champions League-platsen nu?
Ja, man vet inte med den här säsongen heller, men det lär väl, nu lär det väl till och med bli så att man får en extra Champions League-plats till nästa säsong, så att ja, en Champions League-plats borde de ju åtminstone ha säkrat, eller ja, det ligger inom räckhåll.
Det är svårt att se att det inte ska bli en femte med tanke på att Italien kan vi räkna bort i det här racet i alla fall.
Ja. Nej, men så är det. Och man har då 9 poäng ner till Brighton på sjätte plats just nu. Det ska väl rätt mycket till där också, kan man väl tänka sig. Manchester City är just nu på den där femte platsen. Och det kan väl vara segway över till den matchen då. För att Nottingham Forest fortsätter att liksom överträffa alla förväntningar. Fortsätter att göra det omöjliga. Vi pratar sen lite längre fram i det här avsnittet om nykomlingar som har svårt att etablera sig. Nottingham Forest har ju verkligen lyckats göra det sedan de klev upp här för 2 säsonger sedan. Och nu är man ju i mitt tycke favorit att ta en Champions League-plats. Och man gör det otroligt bra än en gång här mot Manchester City. Det är så imponerande. Och de där, alltså spelarna som de har, alltså Hudson-Odoi, Gibbs-White, Elanga, Elliot Anderson, hela backlinjen, alltså det är så mycket klass och kvalitet, och man vinner sina matcher med 1-0 därför att det är Nuno Espirito Santos filosofi. 1-0 räcker därför att 1-0 räcker, och det är 3 poäng, och Nottingham Forest är just nu 3 i tabellen.
Ja, men Nuno kan ju det här.
Ja.
Vad var det, 4:e seger nu mot Pep Guardiolas Man City med 3 olika klubbar, ja. Så att det är inte som att han är ovan vid att befinner sig i den här sitsen, eller att, ja, snarare då att fälla Man City. Och de har ju, Forest har ju 31% bollinnehav i den här matchen, och det är ju absolut inte förvånande, för att de ligger oftast inte högre än så, men däremot så är de ju väldigt duktiga på att verkligen stänga ner och vara kompakta. De spelade ju, ja, ett sorts 4-4-2 med Elanga och Chris Wood längst fram. Och deras uppgift var ju att blockera passningsvägarna till både Nico Gonzalez och Nunes då också, som driftade in central från sin högerbacksposition. Och så plus då att Forest ytterbacka hela tiden gavs understöd av deras yttra. Så det var ju en väldigt återhållsam första halvlek, vilket gjorde att det var ju inte en speciellt kul match att hitta på så till vidare. Men sen i andra halvlek på sedvanligt Nuno-manér så vågar de till slut trycka upp lite högre. Och sen så får Gibbs White de där värdefulla sekunderna att vända upp, se Hudson-Odoi ta sin löpning, slå den underbara crossbollen bort till honom. Och ja, det är väl klart att Ederson kanske ska hålla sin stolpe lite bättre, eller mycket snack om det, men å andra sidan så gjorde han en superräddning på Hudson-Odois avslut precis innan. Jag tycker väl snarare att Guardiola är den som kan beskyllas vara lite slapp i det ögonblicket, att han inte tar sin försvarsmässiga uppgift, men superstarkt av Nottingham Forest och vilken stämning inne på City Ground. Det är ju en underbar arena, får man säga.
Ja, alltså man har ju suttit och väntat på att liksom fallet ska komma för Forest på något sätt, och att de, ja, att det ska bli som man väntat sig. För de kan väl inte ta en Champions League-plats med den här konkurrensen, har man tänkt. Men jo, de ser ut att vara oerhört välrustade för att faktiskt göra det. Och det är bara att hoppas att från det, om de lyckas, att Nuno får jobba vidare med det här materialet, bygga liksom förfinare, och att kanske vi har ytterligare topplag att räkna med här framöver också. Vilket har varit jättekul för ligan och för, på alla möjliga vis. Sen måste man ju säga att alltså Hudson-Odois renaissance han har haft sen han kom till Forest här nu. Är ett jättefint mål till att börja med. Och, ja, det är kul att se Forest. Sen inte lika kul att titta på City nu för tiden.
Nej, det är trött.
Oh.
Det är trött. De har inte lyckats skaka av sig det där. Och det som kändes som en formsvacka i vintras och en tillfällig grej, det är ju mer eller mindre cementerat som en trupp som inte håller ihop längre. Ett lag som har tappat sin fart. Det behövs på riktigt byggas ett nytt lag i Manchester City för att man ska göra, alltså aspirera på att komma tillbaka till de nivåerna som man har haft tidigare. Och det är en lång resa dit, det är så det känns. Och Erling Haaland kan ju inte göra allting själv. Det är ju helt uppenbart i den här matchen att han är väldigt beroende av att ha ett lag som fungerar bakom honom. Han kan inte bära det här laget på sina axlar heller.
Nej, och han är ju framförallt väldigt beroende av att det yttre som levererar bollen till honom. Och därför vill jag ju säga att Man City inte har sett speciellt bra ut under hela säsongen. Alltså varken Savinho eller Doku eller Grealish eller vem det nu än är som har spelat har ju inte riktigt kommit upp i den önskade nivån. Och sen dessutom då att man spelar med Nunes nu på högerbacken fortsatt. Han är ju absolut inte bästa alternativet där. Ja, det bästa alternativet som Man City möjligtvis då har, eftersom att Kyle Walker har lämnat, Rico Lewis känns ju inte helt stabil rent defensivt. Men ja, det är ju fortsatt ett problem för Guardiola, plus då att de har en massa skador på mittbacka. Nico Gonzalez, han såg ju lovande ut inledningsvis. Jag tycker han har tappat lite, eller åtminstone den här matchen lyckas han inte göra något större avtryck. Foden är ju inte den spelaren han var förra säsongen. Tycker inte Bernardo Silva är det heller. De Bruyne vet vi, han har tappat. Det är ju väldigt mycket som Guardiola måste lösa. Och jag tror väl helt enkelt ihop då med att han gärna vill kontrollera matcher och att alla motståndare vet hur matcherna mot Man City kommer till sig. Jag tror väl att det helt enkelt inte har varit en speciellt bra kombination för någon egentligen den här säsongen.
Jag har pratat väldigt lite om Bernardo Silvas faktiskt nedgång under den här säsongen. För att det har överskuggats av liksom Kyle Walker och Kevin De Bruyne.
Phil Foden.
Men alltså Bernardo Silva som ju har haft i perioder varit Manchester Citys bästa spelare, som i perioder har kunnat ta det här laget lite på sin rygg när det har behövts stå för helt briljanta insatser. Han har ju varit en skugga av sig själv. Även han.
Bernardo Silva har man på något sätt ändå haft någon form av farhåg att killen har ju velat flytta till sydligare breddgrader i varenda fönster i typ 3-4 år och sen övertalats att stanna kvar i Manchester. Så förr eller senare skulle han väl tappa det, höll jag på att säga. Jag menar,
han är också ner. Över 30 liksom.
Ja.
Det kan hända när det inte saker och ting funkar runt omkring. Han kanske inte har all den energin som han hade för 4-5 år sedan. Dels i kroppen men också för det här projektet. Och, alltså så här,
han vill ha sol och värme nu.
Han har varit där, han har vunnit allt, han har gjort precis liksom du vet. Han behöver nog en flytt för en nytändning liksom. Om han ska förlänga sin karriär och spela på sin bästa nivå ett par, tre säsonger till som han säkert kan göra. Men jag tror inte att han kommer kunna göra det i Manchester City under Pep Guardiola. Det är liksom känslan. Och det här är liksom, gäller ju väldigt många i laget.
Det är ju nästa steg i ombyggnationen är ju att nu fokuserar de väldigt mycket på, alltså Marmoush kom in men jag tycker det var en rak ersättare till Alvarez som de aldrig hämtade in. Men de fokuserade annars på defensiv. Alltså Nico Gonzalez är perfekta backuppen till Rodri när Rodri är tillbaks. kan ju användas tillsammans med Rodri också. Men också försvaret som han värvar in ung till. Kusanov ska vi ju konstatera att efter den här mardrömsdebuten, han har steppat upp ganska rejält.
Ja, ja.
Utses till månadens spelare i laget. Helt underbar intervju för övrigt som City la ut där med honom efter det, tyckte jag. Men ja.
Ingen hård konkurrens.
Nej, absolut ingen hård konkurrens. Men det säger ändå någonting att en liksom 20-årig uzbek som inte kan engelska ändå repar sig från den där mardrömsdebuten och faktiskt växer ut och ser jättespännande ut på sikt här nu. Så det finns ju positiva saker på sikt när man har liksom fokuserat på att ta in unga defensiva spelare, men nästa steg är att göra om den här offensiva mittfältsfyran.
Ja.
Sen om Savinho och Doku som ändå är liksom inte har kommit i åren så mycket ska ingå i det här på sikt, eller vad de ska ha för roller får vi väl se. Men Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, hela den där biten, det måste ju komma in något nytt spännande där. Och jag kan ju förstå om de kommer gå hårt för till exempel Florian Wirtz i sommar.
Verkligen.
Som hade ju varit någon sån som hade kunnat gå in och...
Han är den första jag hade lagt beslag på. Om jag hade varit klubbägare och haft en massa pengar att göra av med. Tycker han är helt fantastisk.
Ja, det är han. Tappade poäng då i kampen om Champions League får vi väl ändå säga för Manchester City, för det där är inte helt avgjort än. Ett lag som jagar men som också tappade poäng i helgen var Bournemouth, som ju hade 2-0 borta mot Tottenham. Var det klart bättre laget var ju känslan, men släppte in Tottenham i matchen igen, Frida, och Kepa gör ju en superblunder vid straffen och sen så blir det 2-2. Jag tycker lite synd om Bournemouth här faktiskt, som ju var det bättre laget.
Ja, jag håller med. Jag fattar inte vad Kepa håller på med i det läget. Det är ju helt obegripligt att han försöker stänga ner Son så frenetiskt, trots att Son inte har någonstans att ta vägen. Han skulle ju ha behållit sitt lugn där såklart. Men det var ju samma sak också med Tottenhams kvittering, Pape Sarr. Det är frågan om det ens var ett skott.
Det är klart att det var ett inlägg. Men det sjuka är att det finns ju ingen på bortre stolpen.
Nej, exakt. Det var ju det som gjorde också att man tänkte det kan ju inte vara ett inlägg. För vem är det han siktar på då? Men hans reaktion vittnade ju om att det där var inte ett avslut på mål.
Det såg inte ut som någon som har slagit hole in one i golf liksom.
Men oavsett så... Tottenham har ju flyt i båda de fallen, för att Bournemouth skapar ju väldigt mycket i den här matchen och hade ju kunnat göra 6 mål egentligen om de bara hade haft lite mer flyt med att stå onside och så vidare. Och de är ju roliga att titta på. Alltså det här är ju ett så väldrillat, välstrukturerat lag. De pressar högt man-man. De är dedikerade, de har mycket energi. Och Tottenham, som ju alltid envisas med att spela ut kort från backlinjen, de klarade ju inte av den pressen. Och det var ju i många fall som de höll på att schabbla till det, och det var nära att Bournemouth lyckades få in ytterligare något mål. Så att Bournemouth följer ju sin matchplan till punkt och pricka. Måste lyfta också Kerkes inlägg till Tavernier. Det är ju en av de bästa framspelningarna man har sett den här säsongen. Vilket otroligt inlägg det är. Alltså med tajmen, kraften, skruven. Och sen Taverniers avslut där också, så att de är ju ett väloljat maskineri, och det är ju tack vare Andoni Iraola som är en mycket bättre fotbollstränare än vad Ange Postecoglou är.
Ja, för det var ju mycket snack om det såklart inför. Det har ju varit rykten om att Iraola är favorit att ta över om Postecoglou får sparken efter säsongen. De kom samtidigt. Nuno har spenderat ett par miljarder mer än vad Iraola har gjort. Det är helt andra förutsättningar. Han kom till ett bättre lag från början. Så det är ju liksom, råder ingen tvekan om att Iraola har gjort ett bättre jobb än Postecoglou så här långt i deras respektive karriärer för de här två klubbarna. Och jag tror att Iraola har ju verkligen visat att han är en topptränare, skulle jag vilja hävda. Han kom med ett fantastiskt fint CV från Spanien, gjort det jättebra där, och det han har gjort med Bournemouth är ju makalöst bra.
Men särskilt med tanke på att de ändå hade det kämpigt i början, att det tog ett tag för den här truppen att vänja sig vid Iraolas sätt att spela fotboll på. Det gör ju det hela ännu mer imponerande att han ändå har lärt de här spelarna som inte var vana vid att spela på det här sättet att vänja sig vid den här filosofin. Och sen dessutom också att om man tittar på Bournemouth som lag, jag kom på mig själv med att känna att det finns inte många spelare i Bournemouth där jag hade klivit in och tagit en spelare från Tottenham för att jag tycker att den spelaren är bättre jämfört med någon i Bournemouth startelva. Men sen samtidigt så, utanför den här säsongen så hade man ju inte tänkt så. Alltså det visar ju också att Postecoglou har ju inte fått ut maximalt av sitt spelarmaterial, som ändå är rätt så bra. Så nu när han börjar få tillbaka spelare, visst, de har haft en skadekris, men de börjar ju komma ut från den skadekrisen och fortfarande ser det ut så här. Så att, ja, nej, jag vet inte vad det säger om Postecoglou. Jag tror att förlorar de mot AZ Alkmaar nu i veckan, då tror jag att han ryker.
Du tror det?
Och ja, det tror jag.
Ja.
Ja, sen vet jag inte hur de ska göra, om det är Ryan Mason som återigen ska ställa sig där, stackaren.
Det förutsätter att det är Ryan Mason, annars vore det ju liksom lite väl
och härda ut
lite väl
resten
vågat
av säsongen. Men jag tycker helt enkelt att han visar ju inte tillräckligt mycket. Och jag har faktiskt suttit med denna känslan ända sedan Tottenhams möte med Man City förra säsongen, då när han blev så vansinnig på supportrarna som tyckte det var ganska skönt att Tottenham förlorade, eller snarare att Arsenal förlorade titeln. Jag vet inte, det är nästan som att det har funnits en... eller som att någonting hände där. Alltså det var någonting i Postecoglous humör som skiftade så markant att sedan dess har jag inte riktigt sett honom som den här positiva influensen i Tottenham som han var då inledningsvis, när folk tyckte det var jätteroligt med en australienare liksom, som satt där på presskonferensen och sa good day mate och så. Jag har inte haft den känslan ända sedan dess. Och det tycker jag inte heller är ett bra tecken på att Tottenham går i rätt riktning.
Men det var nog ett vägskäl, just den som du nämner, Frida, på något sätt. För att innan var det ju verkligen just att man tyckte att allt var frid och fröjd. Och nu har ingenting varit frid och fröjd den här säsongen istället.
Ja, han har ju inte heller varit sitt jovialiska jag under den här
säsongen. Han verkar vara lite mer butter australiensare.
Ja. Väldigt butter har han varit. Men han har gett Lukas Bergvall mycket förtroende. Och han fortsätter att ge honom mycket förtroende. Mm. Vilket Lukas tackar för. Assisten till Sars mål.
Briljant.
Det är en pinne i historieböckerna. Jag vet inte vad man ska säga så mycket om den. Han har ju ett skott i stolpen som är jättefint.
Ja. Jag tycker han gör ett jättefint inhopp. Ja.
Och kommer en tränare som Iraola, så är det ju otroligt spännande att se vad en sån spelare som Lukas Bergvall kan göra med en, jag skulle hävda, bättre tränare.
Som
vill spela en annan sorts fotboll.
Sen ska vi inte förutsätta att den tränaren kommer att välja Lukas Bergvall till starten, men det finns en konkurrens. Och sen är det ju också viktigt för de som kanske inte har följt Tottenham så mycket under senaste delen säsongen, att Bergvall startade på bänken. Det var inte en petning, det var att han vilades för att han har haft otroligt tajt matchande. Och att han tas in tillsammans med Heung-min Son där, när de ska på något sätt jaga sig tillbaka i matchen, det skickar också en signal om att det är en spelare som de litar på allra högsta nivå, som är en av de viktigaste spelarna i Ernst Postecoglous huvud för det här Tottenham just nu.
För viktigaste matchen är ju, som vi har sagt, AZ Alkmaar. Det är den matchen man har ju inget annat att spela för den här säsongen.
Nej, och det var inte en bra första insats de gjorde, det ska vi säga.
Det var det inte.
Nu, Coti Romero nämnde vi var tillbaka, så de bjöd väl hela det där försvaret på hur många lägen som helst, bara första minuten av den här matchen, där det var väldigt mycket slarv och underliga saker, men att han
var ringrostig. Ja,
men han är tillbaka ändå. Nu har han liksom, nu är debut, eller återdebuten avklarad på något sätt. Sen ska Micke van de Ven som kommer in en sväng också. Där borde ju för sig gott att de där två är nu uppenbarligen är så pass att de ändå kan spela fotboll igen. Sen kommer det ta lite tid innan de är fullt fit for fight över känslan, men det är ändå viktigt för Spurs.
Vi hade toppen mot botten också. Liverpool mot Southampton i lördags. Liverpool efter då den här märkliga segern borta mot PSG i veckan, där man var helt utspelade men ändå på något sätt snubblade sig fram till en trepoängare.
Tur att du inte tränar Liverpool, var det jag kände. Med tanke på din tweet där i paus.
Ja, nej, men det var faktiskt inte i paus, utan jag skrev det där alltså, som Twitter är. En gyttja av affektion och hat. Så var det precis efter Darwin Nunez hade då helt oprovocerat sparkat ner en utav vem det nu var, Dibbling eller vem det nu var, han helt oprovocerat sparkat ner det här. Jag skrev
det
också,
Walker Peters,
vad sa du?
Var det inte Walker Peters?
Walker Peters kanske det var.
Ja, det var när Darwin fick gult kort i alla fall, som vissa påstår skulle varit rött. Jag är inte riktigt
nej,
samma
det,
båt
det,
där.
Det var inte, det var inte rött. Det här var före ens VAR tittade på det som ett rött kort. Det var bara liksom att han gjorde så. Jag menar, Liverpool har gjort en jättesvag första halvlek. Man ser liksom trötta ut. Huvudet är någon annanstans. Man tänker att det här är en match vi ska bara ut och liksom riva av. Det är liksom PSG på tisdag som gäller. Darwin har sett lite frustrerad ut. Visserligen varit aktiv så där som han är. Han är ju alltid inblandad liksom. Åker på det här snöpliga målet där det är liksom en misskommunikation mellan Van Dijk, för Southampton har ju egentligen ingenting i, liksom i offensiv väg. Men man har lyckats liksom snubbla in ett mål i en boll i eget mål, och sen springer han och bara helt oprovocerat sparkar ner en motståndare. Och jag var så jävla arg på honom, för att det är en sak, alltså du jagar matchen. När är man Darwin Núñez så drar man ibland på sig gula kort av andra anledningar, liksom naturligt i spelet, för att han pressar hårt, han är aggressiv, han går in hårt i närkamper. Det blir gula kort emellanåt. Fine, det är en del av hans spel. Att då dra på sig ett helt onödigt gult kort i ett läge där Liverpool ligger under, har en halvlek kvar att försöka vända det här i jakten på den viktigaste titeln som man har den här säsongen. Alltså, det, sådana hjärnsläpp får man liksom inte göra.
Sen, men du fick ville byta ut honom. Han är.
Ja. Ja, jag ville byta ut honom i paus. Det var det han skrev i sin tweet. Ja.
Men att du inte har lärt att det är sån här han jo, är. Jag menar på 8 minuter. Det går ju 8 minuter från att han drar på sig, om vi räknar bort det och halvtid. Ja. Så tar det 8 minuter från att han drar på sig det gula kortet till att han gör mål och ordnar straff.
Nej, jag vet.
Det är ju sån här han är.
Ja, jag vet.
Du brukar älska det här, så jag vet inte riktigt varför du tappade just där.
Ja, men jag gillar hans frenesi. Jag gillar att man inte vet vad liksom ska hända. Det är liksom det här kaoset. Det jag inte gillar är den här typen av dumheter.
Det är ju det han sysslar med också.
Ja, jag vet inte, jag var arg i alla fall.
Det var jätteroligt.
Det blev 3 poäng. Mohamed Salah fortsätter slå rekord. Det är 2 straffar han sätter den här matchen. Uppe på 27 mål och 17 assist den här säsongen. Redan passerat Fantasy Premier League-rekordet. Alltså fler poäng än vad någon någonsin har gjort i fantasy. Han har 9 matcher kvar. Han har fler nu gjorda mål och assist. Alltså fler poäng än vad någon någonsin har gjort i Premier League på en säsong. Det är ju bara... Han gör ju inte speciellt mycket i den här matchen heller. Men när det kommer till att avgöra så är det han som gör det. Vi pratade lite grann inför här. PSG, det bästa laget vi har mött den här säsongen. Eller bästa laget Liverpool har mött. Och, men man måste ha den här typen av spelare. Det är det som är skillnaden när du vinner titlar. Den här spelaren som, fast det går emot, fast bollen inte, när bollen inte vill in, när, i vilka omständigheter som helst, som kliver fram och vinner fotbollsmatcher. Om Kylian Mbappé hade spelat kvar i PSG så hade antagligen dominansen inte varit lika total. Man hade inte spelat lika bra. Det hade varit fler bolltapp centralt, därför att pressen hade inte varit lika bra i anfallet. Men man hade antagligen gjort 1 eller 2 eller kanske 3 mål på någon av de här chanserna som hade dykt upp. Det är den här, man måste ha den där avgörande spelaren, och Mohamed Salah är den här avgörande spelaren för Liverpool den här säsongen. Utan honom så hade man inte, varit.
Det är ju han som gör skillnaden. Alltså man jämför det med Arsenal som ju nu dessutom har missat Bukayo Saka, eller ja, Bukayo Saka har missat ett antal matcher nu också den senaste tiden. Det är ju Mohamed Salah som, precis som du är inne på, det är inte det att Liverpool är ett enmanslag på något vis. De har ju fortfarande ett jättefint kollektiv med andra briljanta spelare. Men det är som du säger, det är klart att det är han som gör den absolut största skillnaden. Tänk att ha en sån spelare i sitt lag. Det är, ja, då kan man ju åtminstone räkna hem x antal poäng per säsong, och det är precis så det har sett ut också.
Ja, men alltså du behöver ett jättebra lag, och sen så behöver du 1 eller 2 helt utslagsgivande spelare, och det är ju det han är, och det är ju därför som han ska ha den här lönen. Det är därför han är värd så mycket pengar. Det är därför de här spelarna kostar så mycket, för de är inte så många, de som faktiskt är de här helt utslagsgivande spelarna. Det är liksom Kylian Mbappé, det har varit Messi och Ronaldo och de här, va, och det är därför de är speciella.
Och det är väl det som min kära vän Yukinari Sugawara borde ha tänkt, att det finns en matchavgörande spelare som sätter straffar.
Alltså vad gör,
kanske,
vad är det?
Det kanske är dumt att ändå liksom, men jag kommer nog undan med den här.
Ja, det var...
ja, precis när det började gå lite bättre för japanska spelare så gick det käpprätt åt skogen.
Det är bättre för japanska spelare, men än Mitoma. Alltså det är väl ingen annan som har gjort
en någonting. Spelare
Mitoma har varit i jättefin form, men resten vet jag inte vad de har sysslat med i den här ligan. Nej, jag blev ledsen att se det, att den där liksom kycklingvingen ska ut där och bara plocka honom onödigt. Var kommer se det här? Det är liksom...
Mycket märkligt.
Det är för tydligt.
Det var en annan japansk spelare, hittar vi Crystal Palace, som fortsatt får förtroende. Men...
Förtroende och förtroende. Han dyker upp då och då i en startelva och sen ute nästa.
Ja, Crystal Palace som ju går oerhört bra just nu, Frida. De gör det igen. Det är samma sak den här säsongen. Man tror att det är liksom bara, de ligger efter och sen bara i smyg. När alla har slutat prata om Crystal Palace så bara slår de på det. De är ju alltså under de senaste två månaderna det laget som har tagit flest poäng efter Liverpool i ligan.
Ja, det här kalenderåret.
Det här kalenderåret 2025. Till och med. Ja.
Så ligger de tvåa i tabellen. Så att ja, det är inte dåligt. Sen i den här matchen så gör ju Dean Henderson, han spelade ju mål, ja, registrerar 7 räddningar, vilket är väldigt mycket. Och de kommer ju få behöva klara sig utan Mateta nu ett tag, mm, i och med den här skräckskadan i kuppspelet.
Jag ser att det blev sex.
Nej, de ångar på, helt klart.
6 matchers avstängning där för Millwalls målvakt till slut, va?
Ja, fram precis. Till. Det var ju ingen trevlig historia och det var ju Enkettia som kom in i startelvan här och skulle visa vad han gick för, och det gick väl så där. Han missar ju något läge där som, ja, det hade nog varit rätt skönt för honom att sätta det, men Sarr får ju åtminstone in det här avgörande målet till slut, så att återigen en tung 3-poängare, och de skapar ju betydligt mer än vad Ipswich gjorde totalt sett, eller ja, kanske inte sett till missade chanser egentligen, men det var väl mest att Crystal Palace lägen kändes lite hetare än vad Ipswich lägen gjorde.
Mm. Och jag tycker det här är noterbart också, att Adam Wharton är tillbaks efter sin skada, och han hade en svag inledning på säsongen före skadan, ska sägas. Han såg inte riktigt ut som han gjorde under förra säsongen, men nu tycker jag igen att han ser så där riktigt, riktigt knivskarp ut, och han har ju en framspelning. Det är väl den läget där i början av matchen mot till Enkettia som är riktigt, riktigt fin, den bollen, och att han har sån kvalitet i passningsspelet och sånt tempo i passningsspelet från sin ganska djupa position då i Crystal Palace. Jag tycker han är ruskigt, ruskigt fin spelare och en jättespännande, får se vart han blir av i sommar, för jag tror inte han kommer vara kvar i Crystal Palace.
Fortfarande lika många poäng som Daichi Kamada den här säsongen på Wharton. 0 mål och 0 assist.
Ja, han har ju andra sidan bara spelat 10 matcher och sånt där.
Och Kamada är offensiv. Alltså, han har gjort 2+2 i Carabao Cup, Kamada. I övrigt har han inte gjort en enda poäng på 24 framträdanden i Premier League. Alltså det är sorgligt faktiskt.
Ja, det var en otrolig segue att välja, ja, Kamada, med tanke på att han inte hade så stort inflytande.
Han får fortfarande förtroende. Han hoppade in i minut 72 och gjorde ingenting.
Ja, men det var...
han slog 7 av 8 precisa passningar. Det var ändå någonting.
Ja, vi måste sluta prata om honom, helt enkelt.
Jag har gjort det ett tag, sen blev vi inbjuden.
Vi lämnar den matchen där. Den matchen låg efter i mitt körschema, så jag tänkte det fick agera. placeholder. Brentford Villa 0-1. Olsen fick hålla nollan. Det var väl kul. Lite flyt med avslutet där, att den går i mål faktiskt, skulle jag säga, för
Watkins,
ja. Watkins var det som gjorde det.
Det var fint av lagkamraterna där i Villa att liksom flytta fram Olsen mot publiken också där, liksom efter den hållna nollan, tycker jag, visar att han ändå var uppskattad i gruppen.
Mm. De har ju inte hållit nollan så där många gånger den här säsongen.
Det också.
Så att det var ju stort bara det. Men också det här med att de oftast misslyckas med att vinna efter en Champions League-omgång. Mm. Så att faktumet att de faktiskt får med sig 3 poäng här utan, ja, men både utan Martinez men också Asensio som har varit så formstark den senaste tiden. Det var ju, det var ju starkt. Det var ju precis detta de ville, eller de vill att de ska kunna slåss på flera fronter. Liten shout-out till Axel Di Sarsi, bortsett från att han håller på att få en straff emot sig här och där, så tycker jag ändå att han har smält in bra i Villa än så länge. Jag tycker att han ser både stabil ut, men också det här med att, ja, det finns lite go i honom och det märks att han vill visa vad han går för här. Så att, ja, Det ser ljust ut för Aston Villa och ligger rätt så bra till också nu inför nästa match mot Club Brugge.
Ja, de har ena foten vidare.
Ja, det var ju lite flyt dock, får man ju säga. Där
att de vann med 3-1 var väldigt mycket flyt. Det var Club Brygge som på något sätt orsakade det själva i slutminuten. Jag tycker de gjorde en jättefin insats mot Villa, precis som de gjorde mot Atalanta innan där. Men ja, Villa trumma på. Ska inte helt räknas bort än, kanske i någon form av Champions League-platsstrid eller i något sammanhang egentligen.
Nej, verkligen inte. Den här Champions League... striden är ju hyperintressant. Aston Villa på 45 poäng, visserligen med en match mer spelad då, eftersom man har spelat den mot Liverpool. Brighton på 46, City på 47 och Chelsea på 49. Chelsea som precis då också vann med 1-0. Man gjorde det mot Leicester. Det var ingen bra match där, Frida.
Nej, matchen på Tottenham Stadium var bättre eller mer underhållande. Helt klart. Ja. Men Cole Palmer missar en straff för första gången i sin professionella karriär.
Nu har han Cold Palmer på helt fel anledningar, för att han är ju verkligen iskall under det här kalenderåret. Ja. Det har ju gått hur mycket matcher som helst nu utan att han gjort varken mål eller assist.
Så det är ju möjligt att det sätter sig i huvudet lite grann, att han börjar tänka för mycket på det där, att han vill visa vad han går för. Sen dessutom sa ju Maresca efter matchen att han hade känt sig sjuk. Så att det kan ju också förklara varför han inte var på topp i just den här matchen. Men ja, det har definitivt gått lite tröga för honom. Det har ju gått trögt för hela Chelsea egentligen. Och det kan ju naturligtvis hänga ihop att eftersom Palmer har lite mindre inflytande så blir Chelsea per automatik lite sämre. Men jag tycker i den här matchen så, de blir ju väldigt centrerade. Och när man möter ett lag där som Leicester som dessutom ändrade till en fembackslinje, då måste man försöka dra de här ur position. Alltså en fembackslinje blir alldeles för kompakt att försöka ta sig igenom. Då måste man utnyttja kanterna. Jag tycker inte riktigt att Chelsea gör det i den här matchen. Och det är väl det frågetecknet man har då kring Maresca, hur hans matchcoachning ser ut egentligen. Att den kanske inte alltid håller måttet. Men ja, Kukurea kliver fram och ordnar 3 poäng åtminstone, och det var ju det viktigaste.
Vem är första målvakt i Chelsea?
Alltså, Robert Sanchez.
Vi har varit inne på det när det var hela den här Raya versus Ramsdale-debatten om hur det liksom en så här osäker situation kan göra att alla bara blir rädda för att göra misstag. Chelsea är ju verkligen i det snåret. Alltså så här, för både Robert Sanchez, nu fick han ju hålla nollan, absolut. Det var ju jätteskönt för Robert Sanchez när han plötsligt tog upp i startelvan igen. Men från Maresca går från att säga liksom, ja, nu är Jörgensen första målvakt, till att Robert Sanchez plötsligt står och håller en nolla igen. För att Jörgensen gör tabbar när han känner att han måste leverera för att fortfarande behålla platsen han nyligen fått, för att Robert Sanchez har gjort tabbar. Ja, oklart, kan man väl lugnt säga om hela liksom, den soppan.
Det man också kan konstatera att Nkunku har ju inte funkat under Maresca. Man förväntar sig ju en poängspelare, en garantispelare i Nkunku, men det är som att det inte alls... han verkar inte trivas med laget, han verkar inte trivas med livet överhuvudtaget, jag vet inte. Det är ganska låga odds på att han säljs i sommar, skulle jag säga.
Ja, Nico Jackson är ju faktiskt saknad.
Alltså Nkunku måste ju bort för sitt eget bästa, om inte annars, för att på något sätt rädda upp karriären. Väldigt tråkigt att liksom skadan han fick när han flyttade från Leipzig var ju otroligt illa tajmad, och den första säsongen var ju på något sätt bara en transportsträcka utan att det blev något. Och sen när man ju hoppas att han kanske skulle komma igång här nu den här säsongen och visa vad han kan, för det där var ju en kanonspelare de plockade in som inte alls har sett i närheten utav vad han en gång var.
Nej, om man ska komma ihåg att han hade den där långa skadan, och det är svårt att komma tillbaks, och han har dessutom kommit tillbaks till en helt annan miljö än den han befann sig i före skadan.
Ja, miljön han väl ändrat på den och 2 gånger när han var borta med skadan också. Så att...
ja, det är helt nya trupper. Och det är förstås en svår miljö att kanske liksom få den tiden som det krävs att komma tillbaka, att få spela på en och samma position, att få samma liksom kontinuitet i spelet som man behöver då. Det är väl inte kanske den bästa miljön för det. Men Chelsea ligger ändå där på fjärde platsen. Jag känns som att det känns som att Chelsea kommer lösa det. De kommer lösa en Champions League-plats trots att det är många som jagar då. Jag tycker det är mer osäkert med Manchester City, men jag ska vara riktigt ärlig. Ett annat utav lagen som jagar, vi nämnde dem tidigare, det är Brighton som efter en del om och men faktiskt väldigt välförtjänt till slut vinner med 2-1 mot Fulham, eller ganska mycket om och men med tanke på att segermålet kom i 98:e minuten och straffen kommer i 95:16 i en match som då skulle haft 5 minuters stopptid. Så att det var verkligen med minsta möjliga marginal, men Brighton hade 2 mål tror jag, bortdömda för offside i upprinnelsen, och var det bättre laget mot Fulham, och Brighton har hittat verkligen formen och stormar fram i tabellen och är definitivt en kandidat och en aspirant på en av de där Champions League-platserna skulle jag säga.
Ja, de har alltså 6 raka segrar sedan den här 0-7-förlusten borta mot Nottingham Forest. Så att, ja, snacka om att komma på banan igen. Det har de verkligen gjort. Och ja, får vi nämna här att Ayari står för en assist. Det är ju en bra nick från Van Hecke på hans frispark, men samtidigt så är det ju dålig organisation från Fulham också som låter honom stå helt fri. Det är väl Bassi där, va, som missar. Jag hade i alla fall förväntat mig att det var han som skulle plocka upp Van Hecke. Men ja, nej, Fulham inte på topp, men ytterligare en seger för Brighton. Och ja, nu ser det ju helt plötsligt ljust igen. Jag tycker ju när jag tänker på Brightons säsong så tänker jag att de inte har haft en superbra säsong. Men de har ändå samlat ihop 46 poäng. Så att, det visar väl också kanske att man helt plötsligt ställer rätt så höga krav på Brighton. Vilket man ju inte gjorde för x antal säsonger sedan.
Nej, men de hade ju en jättetung vinter. De tog ju nästan inga poäng där mellan början på december och slutet på januari. Men sen dess så har man som sagt radat upp segrar, och framförallt så tycker jag att laget ser pikt och motiverat ut. Det är bra fart, det är hög intensitet i spelet hela vägen. Och
ja, de har ju haft väldigt många skador också. Mm. Och jag vet att vi har pratat om det tidigare också, men man får ju ha det i åtanke att nu helt plötsligt så har spelare börjat komma tillbaka, så det är väl kanske inte så konstigt att det helt plötsligt ser bättre ut då.
Mm. Vad tycker vi? Alltså, visst är det väl ändå straff, eller? Alltså, det som sker i slutminuterna.
Jag tycker det är så svårt att se.
Ja. En domare måste ju vara oerhört säker på sin sak om man dömer en straff i det här läget, och det känns ju ändå som att han var det.
Ja, Marcus Silva hade ju ingenting att säga om den heller. Nej. Jag tycker att det indikerar om något att det är Reed där framförallt som kliver in lite klumpet. Man kan inte göra det på en spelare eller på en anfallare i det läget. Då kommer anfallaren utnyttja det.
Ja, men för att det är också för att de är ju 2 Fulham-spelare där, och det känns som att den andra Fulham-spelaren faktiskt tar bollen.
Andersen
tar bollen, men Reed tar spelaren. Alltså det är onödigt på det sättet också, eftersom Fulham ändå var först på bollen, så hade han inte behövt fälla honom. Det var klantigt och bortkastad poäng för Fulham, helt klart. Då ska vi till Wolves Everton.
Den sena matchen på lördagskvällen.
Den sena matchen på lördagskvällen.
Det är märkligt att lägga Wolves Everton klockan 8 en lördag. Jag kan inte riktigt komma över det.
Vem vill inte klicka sig in för att titta på Beto spela fotboll? Det är det jag känner också.
Det
var ju bara 3 tilläggsminuter för det första i den matchen. Det kändes till och med som att domarna ville gå hem. De kände att nu får det vara nog.
1-1 blev det i alla fall. Wolf som ju saknar Matheus Cunha igen då, avstängd efter att inte ha kunnat bete sig på planen. Everton tycker jag väl har de vassare målchanserna. Beto borde gjort, han har ett par riktigt fina målchanser han borde gjort någonting utav. Harrison är det som gör målet, var för Everton. Och sen den här nya Zimbabwean, vad heter han?
Munets.
Sätter det andra målet. Det är inte ett par nya namn för Wolves som har fått
nytt namn. Han är ju defensiv mittfältare som har förvandlats till striker. Alltså, hur gick det här till? Det måste ju vara säsongens mest oväntade positionsbyte. Jag fattar inte hur det har gått till, men uppenbarligen har ju de sett någonting i honom och tänkt att släng upp honom längst fram, och det funkar ju bra hittills, men väldigt oväntat att se honom där.
så här inverterad Joel Linton eller?
Alltså, ja, exakt.
Ja, inverterad Joel Linton. Ja.
Ja, men Joel Linton gick ju från att vara striker till att bli defensiv mittfältare.
Ja, men precis, men inverterad, vad kan inte rätt ord. Omvänd Joel Linton. Omvänd. Säger man väl snarare.
Det är väl det inverterad betyder. Ja.
Är det? Ja, okej. Okay. Ja.
Du tänker bara på inverterade ytterbackar.
Ja, eller? Faktiskt. Jag är bara liksom helt inställd på att det är ett fotbollsord som man använder i det sammanhanget. Men så är det kanske inte. Så ja, en omvänd Joel Linton.
Även om det svenska språket inte är lika mångfacetterat som det engelska, så finns det ändå nyanser även i svenska.
Ja.
De går att använda.
Ja, men jag är inte så bra på svenska.
Jag driver på.
Han kom från Rem. I februari, eller ja, precis på deadline day, va?
Där har vi japaner som levererar. Ja. Nakamura Keito och vad heter det? Ito där också på yttrarna. Dubbel japan på topp. Ja. Om någon undrade.
Jag vet inte ifall han har jag tittar på Transfermarkt här, men det verkar inte som att han någonsin har spelat anfallare för Rem eller för något av hans tidigare lag. Han var hos Orlando Pirates för ett antal år sedan, men han har varit ganska länge i Stade Rem i den franska ligan. Och vad jag kan se har han aldrig spelat forward tidigare, men är nära och vinner poäng för Wolves. Någon måste ju göra det när inte Cunha kan hålla sig på banan.
Får jag dra in en helt irrelevant? Jag blev plötsligt nyfiken på att se hur går det för Orlando Pirates i Sydafrika? För det var länge sedan man hörde någonting om dem. De ligger tvåa efter Mamelodi Sundowns. De har alltså fyra färre spelade matcher än de som leder. En riktigt rörig tabell här alltså. Det är väldigt många. Ja, vi har ett lag i botten som spelat 11 matcher.
Den är inte bara haltan, den är enbent.
Ja, det är en helt bizarr tabell. Ja, det var det.
Det är om det. Vi ska ta och svara på lite frågor. Fick vi sen från Jimmy Stråle här. Kampen om 13:e platsen hårdnar. Vem tar den? Ja, det är ju där
Manchester United och Everton.
Vem blir egentligen bästa lag utav Tottenham och Manchester United? Det är en bra fråga. Mm. Den är svår att svara på. Vad ska vi kalla den trofén?
Ja, Tottenham har ju åtminstone färre skador nu jämfört med Man United, eller snarare att de börjar få tillbaka spelare, så att det är kanske större chanser för Tottenham ändå.
Jag gissar nog på Tottenham också i den kampen.
Det säger någonting om de här två lagen också när man tittar på målskillnaden, för de ligger båda två på 34 poäng då. Spurs plus 14, United minus 6. Det säger han, alltså Spurs ändå öst in mål i omgångar, men har svårt att ta poäng, medan Manchester United
bara det är helt, nej, vi orkar, jag orkar inte igen, vi går vidare.
De har sämre målskillnad än Everton på 15:e plats just nu, och en poäng bakom. Även West Ham är ju en poäng bakom där. West Ham som ju spelar ikväll, men de är också på väg mot en riktig fiaskosäsong, får man säga. Vi har pratat lite om West Hams fiaskosäsong. Vi pratade mycket om den i början. Jag tror jag hade dem på Europaplats, alltså typ så här 6 eller 7 eller någonting i mitt förhandstips.
Ja, det ligger ju på dig, känner jag, men...
Ja, det gick rätt mycket. Vi kan diskutera sen efter säsongen kring tabelltips och sådär.
Ja, så är det.
Du trodde väl på Southampton stenhårt, eller?
Nej, det gjorde jag inte. Gjorde jag det?
Jo, jag
nej,
tror det.
Nej, det tror jag inte. Det låter inte som jag.
Jag vet att jag inte hade så rätt trio i botten i alla fall, för jag tycker att det är tråkigt att tippa ur tre nykomlingar.
Jag vet att jag hade höga förhoppningar på West Ham.
Jag insåg vilka jag hade näst sist i min tabell precis.
Jag tror jag hade Brent förut.
Exakt.
Fanns inte, jag vill bara återigen påminna alla om att det fanns inte en enda expert som, eller expert, men inte en enda i vår Premier League-bibel som satte dem över Netflix-platserna, förutom en.
Förutom du då?
Kan det vara så?
Jag trodde dock inte att de skulle slåss om Champions League-platserna, det kan jag ju säga.
Nej, det trodde man ju inte. Nej, jag jag vågar inte säga. Jag tror kanske att jag hade nog Forest där nere någonstans. Jag kanske hade dem på nedflyttningsplats också.
Hade du säkert.
Jag var bara för mig att du tittade på Southampton och sa liksom, ah, det här laget. De kan ändå göra någonting. Russell Martin.
Jag blev övertalad att titta på den där liksom playoff-finalen som Zürich alltid liksom febrar över varje gång. Den där, liksom, det här är så kul. Miljardmatchen.
Ja, jag är riktigt snett på det med Man United i alla fall, så jag ska inte säga något.
Det är vi nog av samtliga också. Jag tror jag hade de fyra eller något. Ja, nu lyfter under den här.
Ja, det här är inte, det är inte en tabell som ser ut som någon trodde den skulle göra i alla fall. Det, och det är på många håll. Fler frågor vi har fått från Oliver Frans som skriver: alla Arsenal-fans gnäller på skador, men är det inte Artetas fel? Till exempel Saka, då han haltat ut från varje match men ändå spelat nästa. Känns som han vet om hur begränsat hans lag är offensivt utan Saka. Och så är det ju att en anledning till att Arsenals säsong, att de inte har kunnat utmana Liverpool om den här titeln, är ju bristen på offensiva investeringar i sommar. Det råder det väl ingen tvekan om. Det är klart att skadan på Saka är olycklig och det är en hel del otur i det, men han har också matchats väldigt, väldigt hårt av en anledning till att det inte har funnits något bra alternativ, och att han har fått bära mycket av den offensiva kraften i laget, och det har ju skrikits efter en anfallare i Arsenal länge, och det har ju inte kommit någon, för man har inte hittat den man har letat efter, och man väntar fortfarande på den, och det kommer ju behövas i sommar. De kan inte gå en sommar till utan att göra en större investering i anfallet. Det tror jag inte är möjligt.
Ja, det saknas ju en X-faktor. Liksom. Mm.
Alltså det kommer ju bli alltså nästan protester utanför arenan om de inte värvar en högoktanig offensiv spelare, helst två i sommar. Det är nästan den känslan man får. Jag tycker synd om det nu blir Zubi Mendy som ska dit, som de alla säger, tycker jag lite synd om honom, för att liksom hela jargongen kommer att vara, vi behöver forwards, även om det där är en jättebra värvning i sig.
Verkligen.
Så vi får se hur Arsenal resonerar i sommar och vad de går för spelare och så vidare.
Ja, det känns ju nästan som att, alltså, det skreks ju väldigt mycket om Alexander Isak förstås. Men det känns som att Isak har sprungit ifrån, det går inte att värva honom längre.
Jag tycker det börjar lukta Liverpool.
Ja, men jag tror inte det blir någonting. Jag tror Newcastle inte kommer göra allt för att hålla kvar honom. Mm. Han har 3 år kvar på sitt kontrakt. Det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för någon klubb att lösa honom.
Ja, jag tror också det. Han har varit för bra den här FSA. Han är för avgörande för Newcastles projekt, att även om det kommer ett miljardpundbud så kommer man inte tycka att det är värt det. Det skulle handla om man ett helt missar Europaspel nästa säsong, och två, Alexander Isak själv verkligen vill lämna och skulle liksom trycka för...
Han måste
pusha för det, och det kommer ett miljardbud som gör att man kan handla någonting annat. Liksom sådär. Ja. Men jag har svårt att se alla de tre sakerna hända samtidigt.
Kommit in ny sportchef nu i Arsenal, Andrea Berta.
Mm. Just det.
Vi får se vad det
vet
innebär.
Om honom.
Tidigare awesome. Atletico Madrid. Kanske värvat mer defensiva spelare då. Nej, men det är väl jättebra att de bara får in någon, och att de verkar ju tydligt haft också en process här för att hitta rätt person. Och Andrea Berta, det räcker med att titta på vilka atletibyggen vi har haft genom åren, att det är ju en skicklig, kompetent sportchef som kommer in. Sen så ska det ju rimma med tränare, ska rimma med allt möjligt runt också, så att det är inte säkert att bara för att du är väldigt duktig på att identifiera spelare och värva dem och så vidare, att det kommer vara en perfekt matchning med Arsenal. Men vi får väl se.
Ja, de sitter ju inte i... Det är inte så att Berta kommer ha obegränsade resurser heller ju. Det måste man komma ihåg.
Och det ska ju också alla Arsenal-supportrar komma ihåg, att Alexander Isak är inte den enda anfallaren på jorden. Det är, alltså, man måste inte nödvändigtvis köpa den dyraste spelaren på marknaden för att det ska vara lyckosamt. Det är bara att titta på de här lagen runt om i Premier League som hittar fynd, tycker jag, överallt. Liam Delap är en alldeles utmärkt anfallare.
Nej, men om man tittar på en Benjamin Šeško
Ja, tänker jag, absolut. Det är också en spelare som det har ju pratats mycket om när det gäller Arsenal.
Matheus Cunha hade varit kul för att se hur många röda kort hade Cunha tagit i laget som tar flest röda kort.
Ja, där...
Det är en ekvation jag är väldigt sugen på att se svaret på.
Ja, verkligen. Matheus Cunha är ju briljant. Hade varit en... Det är också ett namn såklart.
Relativt kort stubin dock.
Men han måste ju jobba lite på sitt humör för att det ska bli någon flytt, tror jag. Gustav skriver: kommer vi kunna följa Paul Mullin i Premier League? Alltså Wrexham-spelaren som pratas mycket om den här säsongen. För er som följer Wrexham-serien då, är det på HBO eller på
Netflix? Det är väl på Disney, va?
Disney, jag var ju där för typ 2 veckor sedan.
Ja,
just det. Precis.
Fick du träffa Paul Mullin?
Nej, det fick jag inte. Men jag hade aldrig varit på Racecourse Ground tidigare. Så att, det var ju väldigt trevligt att få komma dit. Och ja, finns väl inte så mycket mer att säga egentligen.
Det var landslagssamling där, ja.
Ja.
Så var det.
Alltså, jag har svårt att se att vi ska se Paul Mullin i Premier League. Det var kanske svårt att se. Alltså, det är om någon nykomling känner att de vill värva in honom på grund av the vibes liksom. Men samtidigt, Wrexham verkar ju ha ganska bra med pengar och gott ställt. Så jag vet inte varför han skulle lämna klubb där han plötsligt har blivit en...
Frågan är, kommer vi få se
household name?
Kommer vi få se Wrexham i Championship nästa säsong? Det är väl den stora frågan. De är med där uppe och krigar om det. Det hade ju varit en otrolig bedrift bara det. Det är klart att man... Jag vet inte. Det finns någonting som inte är så imponerande i att spendera pengar. Och det är ju det Wrexham har gjort för att nå framgången. Man har haft mer pengar än konkurrenterna i liksom League 2. Och i National League där man gick upp från först då.
Och en egen reality-serie med Ryan Reynolds.
Som drar in en massa pengar. Ja, och en massa
jag har svårt att älska det faktiskt. Men sen fattar man ju att Wrexham för deras del så är det jättekul att det har hänt, alltså börjar hända någonting i staden. Den är ju väldigt liten och ofta bortglömd och sådär, men ja, det sitter inte riktigt rätt hos mig att hylla två amerikaner som kommer in och ja, ger liksom en Hollywood-glans på det här. Det har ju spritt sig som en epidemi att nu ska alla skådisar och rappare och allt vad det är, de ska investera en massa pengar i obskyra klubbar runt om i Storbritannien. Är det bra? Ja, på ett sätt, men ja, inte speciellt genuint heller, så att jag vet inte riktigt vad jag tycker om det.
Apropå kändisar som egentligen inte har så mycket med fotboll att göra, vad anser du om evenemangen på Wembley här i helgen, Frida?
Gud. Jag var faktiskt på... jag åkte åt det hållet i helgen för att jag var på en match. Kingstonian spelade borta i lördags. Men hur som helst så var tunnelbanan knökfull. Och jag tänkte, vad är det som sker på Wembley? Och då blev jag varse om den här YouTube-matchen, eller vad man nu ska kalla den.
Sidemen versus YouTube Allstars. Då, ja.
Ja, jag fick faktiskt googla det här, för jag hade ingen aning om det. Men ja, det är ju en spännande tid vi lever i.
90 000 på läktaren för att titta på Speed göra sitt första mål på en fotbollsplan tillsammans med Mr. Beast och KSI och alla de där som var där.
Ja, jag blir ju, ja, jag tycker ju att det är, att, ja, nej, jag är inte rätt generation att prata om det här, känner jag.
Nej. Nej, jag är ännu mindre rätt generation för det. Jag vill ju
samtidigt inte det, för att jag inser ju att jag kanske möjligtvis inte då förstår mig på det här, och att då är det bättre att inte låta blanda sig i en diskussion. Ja. Så att jag
känner att jag har rätt att plocka fram min inte bara inre utan också yttre gubbe nu för att ja, jag står inte ut med skiten. Jag mår dåligt av det. Det får avsluta dagens eller veckans Sportbladets Premier League-podd. Vi ska försöka trumma upp en sillypodd där på torsdag också för att ta kanske kvällens match då, beroende på vad som händer. Alexander Isak kanske hänger ett hattrick, då måste vi prata om det.
Framförallt prata Champions League.
Men framförallt prata Champions League och det som händer i returmötena då i de här åttondelsfinalerna som vi har.
Lite om Uniteds jakt på Mateta kanske också. Han verkar vara på radarn.
Ja, han ska bara bli frisk, få örat ska växa fast igen. Så
ja, det hinner nog till sommaren förhoppningsvis.
Det ska nog gå. Det vore en fin värvning för...
Jag har mina funderingar, kan jag väl säga. Men, ja.
Det kan vi definitivt ta då. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.